Det här är en podd från Svenska Yle.
Hej Thomas Silén och välkommen till Nyhetspodden.
Tack.
Har du läst boken Flyga drake?
Jo, jag läste den ungefär när den kom ut. Mm. När den var så mest inne så gjorde jag det.
Den kom ut någon gång i slutet av 90-talet eller början av 2000-talet.
Ja, kan stämma.
Där. Den är skriven av en amerikansk-afghansk man som heter Khaled Hosseini. Och boken beskriver talibanernas välde i Afghanistan på 90-talet. Och med den här boken och den här författaren så fick hela det här talibanväldet, folk blev jättemedvetna och engagerade och intresserade av det här skräckväldet kan man ju kalla det som rådde då.
Ja, det var ju lite det att när man inte hade hört så mycket om det, om man inte var tillräckligt gammal för att ha hängt med sen Sovjettiden, men sådär, om det var en helt nyhet för en så var det nästan som att läsa en fantasyroman, att du hade ett idylliskt samhälle och plötsligt kom de här fundamentalistiska galningarna och i princip förtryckte allt liv och det var liksom. Jag tror att det var det som fångade folk mycket också, inte bara att den var välskriven och beskrev samhället ganska intressant, utan att det var en sån nyhet att aha, det är det här som händer i det som vi ser i nyhetsrubrikerna om talibanerna.
Mm. Och talibanerna var vid makten då i Afghanistan, sen störtades de, nu är de på väg tillbaka och det ska vi prata om i Nyhetspodden med Thomas då som är utrikesreporter på Svenska Yle och jag heter Karin Götelid. Men jag tänker så här att för att förstå allt sammans när det gäller Afghanistan så behöver vi i alla fall helt kort backa bandet lite. För att det har ju hänt otroligt mycket i Afghanistans historia. Då lite för att förstå vad som händer. Men vi beslöt att vi börjar i 60-talet ändå. Vi går inte längre tillbaka än så.
Nej, man kan väl kort säga bara det att just Afghanistan befinner sig i mitten av allting. Du har Kina, du har Pakistan, du har Iran. Det är liksom mitt i allting. Och det har varit källa till konflikt i många tusen år egentligen. Mm. Men ja, på 60-talet var det ju spännande för då hade du i princip vad som blev den sista kungen i modern tid i Afghanistan, Zahir Shah, som gjorde väldigt mycket för landet egentligen. Det tror man inte nu när man läser nyheterna om man ser bilder från ökenlandskap med folk med kalashnikovs i handen och sådär. Det ser väldigt dystert ut. Mm. Men det här var en tid när det var riktigt blomstrande i Afghanistan. Det var försök till reformer. Den här mannen, som han var ju ändå kung, han var en autokrat. Han kom från ett av kungar som ändå ville reformera landet. Han ville ju ge dem en chans att få någon slags demokratisk process igång och öppna upp samhället för en modern värld.
Mm. Och vi som är lite äldre kommer kanske ihåg bilder då från Kabul, huvudstaden Kabuls gator med till exempel kvinnor i korta kjolar och så här. Det känns lite oerhört när man tänker.
Man behöver inte ens vara så gammal för att det blev ju populärt via sociala medier. De här fotorna dök upp, det kom ju utställningar med den här prisvinnande fotografen som hade tagit en massa fantastiska bilder från det här livet på den tiden och folk var ju helt. Alltså, vilket land är det här? Det ser ju ut som England på 60-talet. Mm.
Men så hände det ju då en massa olika saker och diverse politiska oroligheter och så som sen mynnade ut i ett dramatiskt år och det var 1979när Sovjetunionen beslöt sig för att invadera Afghanistan.
Och det var ju i led med alla de här andra rörelserna som var i Mellanöstern alldeles intill där i grannskapen Irak, Iran och Syrien och så vidare. När du hade den här gryende kommunismen som på något sätt riktigt hade fått fart. Den började infiltrera det politiska livet i många länder och det hände också i Afghanistan och det var det som gjorde att den här Zahir Shah i en helt oblodig kupp för övrigt blev avsatt för att man försökte röra sig åt mer socialistiskt håll. Och sen så uppstod det schismen naturligtvis som det alltid gör inom de här politiska grupperingarna som gjorde att Sovjetunionen kände att de började tappa greppet från att först haft en liten kommunistvänlig regim till att det eventuellt kunde vara så att det började glida åt det amerikanska hållet och det kunde man ju inte tillåta under kalla kriget. Så då rullade man in med full kraft.
Mm. Och den ockupationen ledde i sin tur då till framväxten av det som kallas för Mujahedin-krigarna, det vill säga motståndsrörelsen mot Sovjet som då förstås i den tidens anda stöddes av USA.
Ja, bland annat. Det är ju det som är så märkligt att de geopolitiska skiftningarna har ju hållit på att rulla fram och tillbaka. USA genom Pakistan, hör och häpna, och Pakistans säkerhetstjänst försåg ju alla de här olika grupperingarna med vapen.
Men i det läget då sen när Sovjet fick ge sig och dra sig tillbaka, så det var ju där sen då i den miljön när det hade vuxit upp en generation krigare, motståndskrigare, det var ju den miljön sen som talibanerna kom. Och taliban, det betyder lärjunge eller elev, för rörelsen uppstod liksom i religiösa skolor, eller hur?
Ja, eller det påstås väl det. Jag har sett lite sådär studier som tyder på att det inte är så enkelt. Ja. Att en del av grupperna kom från religiösa skolor, ju bland annat från pakistanska liksom, sidan av den här gränsen. Men den kom också lika mycket från olika just bykulturer. Alltså, man måste komma ihåg att många av de här områdena i det här liksom Afghanistan, Iran, Irak och de här, att stadsmiljön skiljer sig jättestarkt från landsbygden, och religionen och liksom lokala ledare och lokala sätt att lära ut har väldigt mycket större inflytande på landsbygden i Afghanistan till exempel. Så att du kunde ha en demokratisk rörelse i stan, men du kunde ha just de här talibanliknande funderingarna någonstans i någon by som sen får fotfäste, och sen så lär någon som man har tillit till ut det till flera och flera, och så får du en sån här rörelse som till slut växer sig av sig själv för att det är så många som gillar det.
Mm. Och 1996 så tog då talibanerna makten med då ett fundamentalistiskt samhälle enligt muslimsk lag.
Ja, men det, alltså, bara för att backa lite, just den där perioden mellan Sovjets slutliga liksom avsteg, som var så i slutet av 90-talet, 92 försvann de egentligen, och till 96 då, den här perioden då när talibanerna faktiskt kom till makten, så var det alltså inbördeskrig i Afghanistan. Mm. Det var massa av de här grusgrupperna som USA, Pakistan och andra länder hade stött, som började strida sinsemellan om vem som ska ta över makten, vem ska fylla det här hålet när Sovjet är borta. Mm. Och det blev en fruktansvärt osäker miljö för alla afghaner. Alltså de civila hade ju igen då ett helvete, från att ha haft ett krig i landet med Sovjet i ena änden, så fick du nu krig mellan olika små fraktioner som kunde vända på en femöring om man hittade en ny allians eller någonting som passade. Så när talibanerna kom, som verkade egentligen mer enhetliga och mer organiserade än någon annan av de här grupperna, och plötsligt bara rullade in, så uppfattade ju många av dem som att det här är ju bra. Mm. Det här kan ge stabilitet. Man såg inte det där liksom mörka som så att säga kom efter dem, utan man såg bara den här stabiliteten och någon som faktiskt kan bringa ordning i ett inbördeskrig.
Mm. Och sen kom det ett nytt dramatiskt år i Afghanistans historia. Då hoppar vi till 2001.
Ja.
Och attackerna mot World Trade Center, alltså 11 september. Och där, nu för att göra en lång historia kort, så ledde ju spåren sen då till Afghanistan och Al-Qaida som då de facto skyddades av talibanregimen då.
Ja. Och det är ju det som är upptakten till egentligen det som vi har nu, som är alltså slutet på USAs 20 år långa krig, som på många sätt egentligen speglar Sovjets krig. Det är ju exakt samma situation. Man ger sig in i landet, man vet inte riktigt vad man ska göra med det. Och sen så är man kvar där, för man får inte kontroll över det. Och man blir visserligen av med Al-Qaida på det sättet att man lyckades ta ut en del av de här stora ledarna. Man lyckades spränga det här mest organiserade, kanske liksom centrala nätverket. Nu finns ju Al-Qaida kvar, men det har fragmenterats. Mm. Det har liksom gått sina egna vägar helt enkelt.
Mm. Men nu står ju då USA i beråd att slutligt lämna Afghanistan, dra bort sina trupper där. Och det föregicks ju då av det att USA faktiskt slöt ett avtal med talibanerna. Ja. Mot bakgrund av allt som har hänt så låter det ju väldigt konstigt. Mm. Men så var det faktiskt, för att talibanerna, de har ju blivit då, trots att de störtade, så har de ju blivit ändå en maktfaktor som har fortsatt att spela med. Och ett våldsamt spel dessutom nu i Afghanistan, för det är ju väldigt mycket civila.
Det är ju just det, att det som är det hemska med det här är att när man gick in ursprungligen så tänkte man att man ska ha bort Al-Qaida, man ska ha bort vissa liksom nyckelspelare, och sen så drar man sig därifrån. Och så insåg man att det kan man ju inte riktigt göra, för att man har sprängt så mycket av liksom samhällsstrukturen i processen. Man blev av med talibanerna. Men man räknade inte med att talibanerna skulle liksom återfå den styrkan, tror jag. Och det var det som gjorde att man sen, i takt med att talibanerna märkte att de har kvar sitt fotfäste och började eskalera attackerna mot regeringens styrkor. För talibanerna, ska man komma ihåg, bortsett från att de har den här fundamentala delen i sig, den religiösa biten, så är det en ganska nationalistisk rörelse. Man vill ha ett fritt Afghanistan, fritt från utlänningar, och man ville ha bort USA som en slags symbol för det. Vilket gjorde att man höll sig kvar envetet för att man ville ha bort amerikanerna, och det har alltid varit slutmålet. Så att Amerika insåg det, att det enda sättet att få slut på det är att sluta ett avtal som går ut på att vi så småningom försvinner från området, för annars kommer det här fortsätta in absurdum i all evighet.
Och det läget som vi har nu är ju då att talibanerna tar allt större områden av Afghanistan och börjar faktiskt vara den dominanta kraften.
Mm. Och vi, om man beroende på vem man läser naturligtvis, men ganska många experter och analytiker som kan det här området menar nog att talibanerna förmodligen kommer att ta över igen. Och att man eventuellt intar huvudstaden Kabul inom en halvår på ett ungefär.
Och då är ju den stora frågan att vad händer då? Och är det samma slags talibaner som styrde Afghanistan då i slutet av 90-talet? Mm.
Nå, det har jag däremot fått uppfattningar om, men det tror inte folk. Och det får man också uppfattningen när man ser hur de själva agerar. Talibanerna har alltid varit notoriskt svåra att intervjua till exempel. Det har varit väldigt mycket som är höljt i mystik, för man kommer inte åt dem. De har inte velat visa sig någonstans. Och om man ska göra åtskillnad då, att det här gardet som var liksom motståndare till Sovjet, det är liksom ett äldre garde. Det är en annan sorts liksom frihetskämpande gerillarörelse med religiösa anstrykningar. Sen kom det här riktigt fundamentalistiska, ska man säga, gyllene eran inom citattecken för talibanerna när de faktiskt satt på makten. Den är just den här som vi ser i Flyga draken. Det är det här, kvinnor får inte gå någonstans utan att ha minst en far och en bror som följer med, och de ska vara klädda i vissa kläder, de får inte göra någonting. Det är massa restriktioner. Den nya talibanen, som alltså nu i 20 år inte har suttit vid makten, har insett, vad det verkar i alla fall, två saker. Det ena är att det är svårt att styra ett land. Mm. Det går inte bara att ta över makten, du måste ha en plan för hur du ska bygga upp infrastruktur, hur du ska liksom få folk tillbaka i för att få in pengar helt enkelt. Och det andra är att det är en ny generation talibaner. Det har ändå gått många, många herrans år sedan 79, sen Sovjet var där. Det har gått många år sedan ens USA kom, alltså 20 år. Du har många yngre talibaner som har en helt ny syn på det här med liksom hur man ska tänka kring sin egen liksom ideologi. Att det här fundamentalistiska finns kvar. Man tycker nog att kvinnorna fortfarande ska vara borta, och det ska finnas vissa liksom principer som man ska förhålla sig till, och man ska ha kvar sitt skägg och sådana här liksom yttre saker. Men man har insett att för att vinna så måste man anpassa sig. Man måste kunna använda internet, man måste kunna tillåta kameror, man måste kunna ha någon slags samarbete med internationella spelare, för annars så blir du isolerad ekonomiskt och då kollapsar du, och då, det enda du har kvar är alltså droghandeln. Och det är en viktig poäng, bara som en parentes till hela den här saken, att droghandeln har ju fortsatt konstant under all den här ockupationstiden och även innan det. Alltså opium är 80% av liksom opiumet i världen kommer från Afghanistan. Mm.
Och finansierar talibanerna.
Och finansierar talibanerna. Mm. Och det har också talibanerna insett, att insåg under att de kan inte regla vara så fundamentalistiska att de inte, du vet, de kan inte, man kunde inte dricka alkohol, man fick inte ta droger, till att man nu i alla fall befattar sig med att sälja droger helt okej, för det ger pengar. Och man har insett också att man måste strypa vissa viktiga tillgångar till regeringen, så man har tagit över gränsposteringar som är en jättestor källa för den afghanska regeringen, som man nu har tagit kontroll över, så man har blivit modern. Mm. Man har helt enkelt blivit mer en potentiellt politisk, liksom seriös aktör snarare än en fundamentalistisk grupp, men sen har man fortfarande kvar det här fundamentalistiska som förtrycker folk i väldigt hög grad. Och till det kommer det naturligtvis att 20 år av oförrätter. Man uppfattar att vissa människor har samarbetat med ockupationsmakten, så de tänker man hämnas på. Så det finns ju redan nu en massa rapporter som strömmar ut bakom den här liksom mer slipade fasaden, som säger att talibanerna egentligen inte har ändrat sig på vissa viktiga punkter, nämligen våldet och den här liksom, man måste lyda dem eller...
Men vad är det för ett slags Afghanistan vi kommer att se då med de här nya talibanerna vid makten, om de tar makten? Men det ser ju ut som de gör det nu då.
Nå, förmodligen, alltså det här är ändå bara spekulation, för ingen vet säkert. Som sagt, förmodligen har de lärt sig sin läxa, och de kommer att försöka alliera sig med externa makter på ett helt annat sätt. Men redan har ju, Ryssland har uttryckt intresse för att någon slags samarbete. Indien till och med, som har sagt att de inte tänker tala med talibanerna, har nu öppnat lite sån här kanaler bakvägen. Pakistan naturligtvis, och även Kina har visat intresse, och som är en ny stor regional spelare i det här området. Allt det här betyder pengar, det kan betyda viktiga politiska kontakter, så att för de här stora nationernas del så handlar det om stabilitet. De vill ha en grupp som de kan vända sig till, som de tror kan vara någon slags stabiliserande faktor. Hittills var USA det, man var inte så förtjust att ha dem där, men det var ändå någorlunda stabilt med dem. Nu när de är borta så är talibanerna för många, som just Ryssland och Kina, de här, det bästa alternativet, hur galet det än låter, om alternativet är igen ett nytt inbördeskrig med massa fraktioner som liksom bara instabiliserar hela det området som ligger vid alla de här ländernas gränser, det vill man inte ha.
Mm. Det är stormaktspolitiken, men sen om vi tänker på till exempel flickor och kvinnors situation som har varit så mycket i fokus under de senaste åren, så där... Där. Kanske det fortsätter som förut.
Ja, alla tecken, bortsett från det här fina pratet som kommer från talibanerna att de tänker modernisera och tillåta kvinnor. Det, vad det verkar vara, så är det bara snack, det är spel för gallerierna. För de ställena de har tagit över har visat tendenser på att det här kommer att se exakt ut som 96 igen. Kvinnorna kommer att förlora sina rättigheter, ingen utbildning för dem. Så på många sätt så kommer ju framförallt landets kvinnliga befolkning, men också landets förmodligen övriga befolkning, att gå ett par steg bakåt. Det kommer tyvärr inte att se vackert ut, förmodligen.
Tack, Thomas Silén, för att du var med i Nyhetspodden.